P1, Sveriges Radio.
Någon form av finess vill man ändå ha. Kanske lite rim. Snäll, slug och snorig snärta söker smart snubbe. Nej, gud. Jag är en tjej och jag söker en typ med en bok ut i knät som kan backa med släpet. Nej, gud. Varför är det så svårt att skriva en kontaktannons? Ylva Eggehorn, poet, vad säger du?
Kontaktannonsen är svår för att där ska man säga jag. Och vara väldigt tydlig. Man ska visa sina starka sidor och framstå som spännande och väl värd liksom att träffa. Sen ska man ju helst vara någorlunda ärlig också så att det inte blir en stor besvikelse om dejten blir av. Ja, och det hörs ju att det här är omöjligt.
Vad är det du blir berörd av när du läser kontaktannonser?
Jag blir väldigt rörd, det vill jag betona. När jag läser och ser kontaktannonser, det krävs ju ett väldigt mod ändå att våga stå fram och säga jag söker någon och sen försöka berätta om sig själv. Det är som att skicka en flaskpost. Det finns ju ingen tydlig adressat utan man sänder iväg det här ut i världen, i cyberrymden, och så hoppas man på ett gensvar från någon som man inte alls vet vem det är. Det är ju som att presentera en önskedröm och det kan nog bli så att om man berättar för mycket om vad man önskar sig så kan det bli väldigt tungt för den stackars mottagaren som läser det här.
Ja, vi ska ge oss in i kontaktannonsens universum i dagens Kropp och själ med längtan och önskelista framför ögonen. Och med kontaktannonser menar vi såklart också profiler på appar och alla sådana digitala varianter av kontaktannonser som idag blivit det vanligaste sättet att hitta en partner på. Men vad ska man skriva om sig själv? Vad är rimligt att önska av en ännu okänd person? Och varför verkar så många som letar ha svårt att hitta sin match? Vi pratar om sökandet efter en romantisk partner. Rubriken är Kramgod kille söker trofast tjej. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Eideman. Och vi kastar oss direkt ut i djungeln. Dating-djungeln alltså. Johnny har hängt där ett tag och nu ska han få coachning av allas vår Ninos Shamoon.
Ge mig ut på livets fantastiska resa med en lekfull twist. Älskar både äventyrliga resor och lata helger. Hemma med härligt sällskap.
Vi sitter i Johnnys kök och swipar.
Det är trevligt.
Men?
Tråkigt. Ja. Jag säger bara hur min hjärna funkar. Jag säger inte att den är rätt.
Johnny är singel och har varit ute i dejtingdjungeln i 5 år.
Therese. Jag älskar ju folk som heter Therese. Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Jag tror alla som heter Therese är liksom bra människor. Jag bara får den känslan.
Låter logiskt.
Ja, hon skriver ganska mycket. Sättet du vinner mig på. Om du har minst en bild där du ler. Och om du besitter förmågan att kunna kommunicera. Vid bra som dåliga dagar. Tillsammans kunde vi fuldansa genom matlagning. Vara lite oeniga men samtidigt empatiska. Hålla handen på promenader, ordna med middagar för vänner. Men
han är 1,90. Har en dotter som är 7 år och jobbar med socialt arbete. På helgerna extra knäcker han som DJ.
Nu blir det ju det där igen. Alltså, vara det där paret som vännerna kallar, de är ju så självklara. Jag tycker det är synd liksom. Varför måste det vara så svart på vitt vad det ska vara? Hon är säkert fortfarande jättefin och jättebra människa, men där blev det liksom tyvärr stopp för mig. Nej, det går inte. Nej.
Johnny har dåliga dagar. Ibland mår han bra, ibland dåligt. I somras mådde han riktigt bra. Han hade gått ner 10 kilo, var nöjd, till freds, i harmoni på den platsen han befann sig på. Rent mentalt och fysiskt. Nu är han på en sämre plats. Och då blir dejtandet, eller jakten på att träffa någon, mycket svårare. Nu då? Nu kanske vi har hittat något på datingappen.
Älskar kontrasterna mellan natur och storstad, från fjällvandring i Alperna till Biennalen i Venedig och Berghain i Berlin.
Wow!
Mm. Nyfiken och driven, som vill utvecklas både privat och professionellt. Lugn, omtänksam och spontan. Don't break my heart.
Vad tänker du om det?
Det är mycket liksom som inte jag gör liksom heller. Det behöver man inte göra liksom så. Det låter lite snobbigt.
Johnny är ena sidan, men å andra sidan lite av ett tvåeggat svärd. Yin, men för lite yang. Igår är det härlig sol, men idag är det för varmt.
Den låter inte så rolig bara.
Nej. Det är som att du är negativ direkt.
Det är någonting som växer i mig som säger mig att men det här är inte på riktigt, det är bara yta.
Det är en app.
Jag vet att det är en app. Jag vet det.
Kan det inte vara så att du känner undermedvetet att hon är lite för snygg för dig?
Jo, men det är objektivt. Det är hon. Absolut. Det är hon.
Johnny är en bekant och han har alltid intresserat mig. Just för den anledningen att han tänker så mycket. Analysera saker till sin minsta beståndsdel. Han tänker liksom på saker som inte har hänt än. Vi är olika där. Snubben fascinerar mig. Johnny är snygg. Han är borderline hunk. Lång, lockigt hår. Dad bod. Distinkt röst. Och spelar skivor på trendiga klubbar. Men han är också osäker och ifrågasätter sig själv väldigt ofta. I sin presentation på datingapparna har han bilder på sig själv från över ett år sedan. Då såg han annorlunda ut.
Kanske att jag tyckte att jag var snygg. Jag hade ju gått ner 10 kilo den sommaren. Så jag tog ju bilder på mig själv liksom hejvilt.
Men vänta nu. Så det här är bild från när du var 10 kilo lättare?
Ja, för ett år sedan. Den här är, ja men du ser, det här är också för ett år sedan. Här står jag liksom framför, ja, DJ-mixer liksom. Och ser bara jävligt smal ut.
Jättesmal.
Jag är jättesmal. Men det är också vinkelperspektivet, jag vet inte.
Är inte det lite falsk marknadsföring?
Jo, det är det. Det är också från förra året. Mm. Fan vad snygg jag var. Ja, oh, kolla.
Mm. Vad hände?
Ja, men vad hände? Ja, men jag tror att det är så förknippat med skam liksom, för min del också. Det har det alltid varit med min kropp. Min kropp liksom. Aldrig känner mig bekväm med min kropp. Den sommaren så började jag känna mig mer bekväm med min kropp. Och ja, absolut. Det handlade om att jag gick ner i vikt. Och jag mådde bra. Och jag var... Och det är inte liksom så alltid liksom ändå förmögen att även vara fysiskt aktiv och tänka liksom på vad jag käkade och så vidare. Jag kan inte riktigt stå kanske för den kroppen som jag har nu.
Förr var det kul att skriva till kvinnor, chatta och sen gå på dejt. Men nu är det inte lika kul.
Och därför tror jag inte att jag egentligen ska ha de här apparna just nu. För de cementerar liksom bara hur jag mår. Liksom. Jag tror de förstärker det lite grann. Så egentligen så borde jag bara liksom ta bort dem. Eller åtminstone pausa dem så att jag inte kommer in i dem. För det här kräver ju liksom också att man är i ett läge där man kan ta för sig. Och jag känner inte riktigt att jag är där.
Johnny har 3 bilder på sig själv från sommaren han pika. Ett lekfullt foto på sig själv och sin dotter. Ett foto som är en selfie där kindbenen syns. Och ett foto där han står framför ett DJ-set med vinylskivor kring sig. Och så har han skrivit en presentation av vem han är och vad han söker.
Brinner för musik, socialt arbete, vänner, familj och min dotter. Håller mig helst på fast mark. Söker roligt, intellektuellt och ödmjukt. Samt resepartner. Sydafrika, Japan, New York och Brasilien är kvar på min resa bucket list. Vilka är dina val?
Det här med att presentera sig själv. Att göra reklam för sig själv. Har inte varit lätt. Han har haft samma presentationstext i snart ett år.
Jag vet hur många gånger liksom jag var... Håll på liksom och våndats liksom över en ny profiltext, nya bilder. Ja, oh fuck, nu är jag liksom 5 år äldre liksom än den här bilden. Och vill jag verkligen visa mig själv liksom? Nej, hur skriver man någonting snabbt och vitsigt liksom, och samtidigt verkar vara intressant. Det tycker jag är skitsvårt. För samtidigt så ska det inte vara, tänker jag, för djupt, men samtidigt så ska det inte vara tråkigt. Så kände jag väldigt mycket i början, att det var som ett CV-skrivande. Liksom det var som att ja, men nu går jag ytterligare på en arbetsintervju, en till arbetsintervju, en till arbetsintervju. Och efter fjärde arbetsintervjun så släppte det, då kände jag mig kanske lite mer bekväm. Bara okej, nu ska jag gå återigen och göra mig själv intressant fastän jag inte riktigt känner för det.
Det var länge sedan Johnny dejtade. Han är inte sugen på det nu. Men ironiskt nog så har han faktiskt en inbokad dejt till helgen. Och det är han redan stressad över.
Jag håller på att banga ur, tror jag. Ja, men jag säger väl något i stil med det klassiskt tråkiga svaret. Jag har kommit på att jag nog inte vill dejta just nu.
Väldigt dramatiskt.
Extremt dramatiskt. Men det är sådana svar jag får.
Jag vill inte fortsätta dejta, men jag har kvar apparna. Det är också konstigt.
Det är extremt konstigt.
Ska du radera apparna då efter du har sagt det till henne?
Nej, men då kan man bara blockera henne.
Johnny som varit på apparna ett tag nu kan se den röda tråden på vad folk söker. Trygghet är en stor grej. Söker en trygg kille, om du inte har kommit över ditt ex, hör inte av dig. Sen är det också mycket lifestyle och framtidsvisioner.
Ja, men typ klassiken. Drömmer om ett liv på landet. Drömmer om att köpa ett torp. Den ser man ju väldigt ofta. Det är yoga, det är köpa huset liksom på landet, torpet, bara självförsörjande hippie, hipster, bonde, enligt mig. Du märker ju liksom när jag får ju avsmak liksom när jag pratar om det liksom. Hur pass normalt är det att ha liksom landställe? Är det så normalt?
Det är jättenormalt.
För vem?
Ja, för folk som ärver stugor, fan vet jag.
Jo, absolut. Men för oss är det ju inte normalt.
Bland
inte
in mig där. Men det är svårt att inte bli inblandad. Jag som är långt från en expert vill hjälpa Johnny, för jag tycker han förtjänar det bästa. Men han är också ett offer för det han anklagar andra för att göra. Att inte vara äkta. Så jag tar tag i hans mobil. Det är dags att ändra hans presentation av sig själv. Vad vill du förmedla?
Men det beror på vad jag vill. Vill jag liksom... Ja, vad vill jag? Jag vet inte.
Johnnys nya reklamskylt lyder som följande. Mår oftast bra men ibland dåligt. Vet inte vad jag vill men vill ha roligt. Söker någon som är orädd och backar inte djupa samtal. Lever fortfarande i en dröm om att musiken kan förändra världen. Pappa, DJ, snäll. Tveka inte på att höra av dig. Jag tar också ett foto på Johnny när han sitter vid köket. Håret är utsläppt. Vinylskivorna är staplade på bordet bland smutsig disk och några tomma ölburkar. Och så dotterns nalle som lutar huvudet mot fönstret.
Det är fan inte dumt.
Är det för ljust eller?
Men kanske lite där. Men där är någonting.
Okej,
okay. Ja. Okay, nu kör vi.
Okej, okay, jag skickar den till dig.
Right.
Äkta. Och 10 kilo mer karaktär än sina gamla foton.
Alejandra.
Det går en halvtimme och tro det eller ej, Johnny får en matchning. En som man inte tvekar till.
En typisk söndag börjar med lite sovmorgon, följt av en frukost med nybryggt kaffe och kanske nygräddade pannkakor eller en smakrik omelett. Det är den perfekta starten på en avslappnad dag. Att hitta mig är som, det får du berätta mer om senare. Det gillar jag. Bra. Nej, men för att hon liksom ändå inte begränsar sig. Eller begränsa den hon vill träffa. Ja. Varför ska man hela tiden liksom förklara vem man är någonstans? Och då kan jag skicka en ros. Då kommer den synas liksom mera. Skickat. Okej, okay, det var det.
Fan vad gött.
Då fick vi den.
Uff.
Fy fan.
Minna Högren, kulturskribent, författare till boken Kärleksgapet, dating och vetenskapen. Vad tänker du när du hör Johnnys kamp med sin annons?
Nej, men jag tänker att det han ger uttryck för är ju som många singlar ändå känner, och det är ju att det är väldigt svårt att vara singel och vara ute på dejtingmarknaden. Och jag tänker att det finns ju forskning som visar både att man kan känna liksom en stress och att man kan bli utbränd och att folk blir deprimerade till och med av att dejta och vara på de här dejtingapparna. Och jag tror att det är ju också sociala problem som vi kanske måste prata om på ett lite mer annat sätt och inte bara diskutera dejtingappar som den här virtuella verkligheten som inte riktigt handlar om oss själva på riktigt. Det finns ju någonting där med Johnny som när han får den här lite mer autentiska dejtingprofilen, jag tycker det låter otroligt mycket trevligare än den här andra som är lite mer förställande.
Pappa DJ Snäll. Mm. Det låter ganska trevligt.
Ja, verkligen.
I din bok Kärleksskapet då, den uppfattar i alla fall jag som en slags motreaktion till den mystik som vi gärna odlar kring kärleken, kring kärlek i första ögonkastet, till Amors pilar är outgrundliga på något sätt. Du har tagit forskning och vetenskap till hjälp för att få veta då. Är det sanningen eller hur tänkte du?
Nej, men det är klart. Jag tror att när man befinner sig på dejtingmarknaden, som jag själv har gjort tidigare, så är det ju någonting att man både söker efter kanske en partner eller en person som man kan ha lite kul med. Men det handlar ju också om att hitta kunskap och förstå saker och ting. Och det tror jag att jag var väldigt besatt av när jag befann mig då på dejtingmarknaden, av att veta. Och det är lätt att man hamnar i liksom lite personliga anekdoter och man tänker så här måste det vara för att jag har upplevt det här. Och det går ofta mot den faktan som finns när det kommer till dejting och kärlek. Så jag ville liksom lite komma på rätt med det, hur det egentligen står till med faktan och vetenskapen.
Mm. Men är det inte mest tillfälligheter?
Ja, det är klart att det som faktiskt sker när folk träffas och när kärleken uppstår, det kanske är svårt att faktiskt konkretisera, även om det finns forskning som kan förklara allt som sker i hjärnan och vilka signalsubstanser som är inblandade och så. Men kärleken och dejtingen i sig är ju en vetenskap, och det finns ju liksom forskning i jättemånga olika delar av akademin som vi kan undersöka och som vi faktiskt kan se till när vi vill förstå vad som Johnny är med om.
Mm. Kärleksgapet är då titeln. Vilket gap är det handlar om? Är det mellan kvinnor och män? Eller?
Ja, exakt. Det jag har kollat på handlar ju dels om då avståndet mellan män och kvinnor, men också om människor överlag som rör sig längre ifrån varandra i samhället idag, som blir allt mer polariserat. Och det jag vill liksom undersöka är ju lite det här med, vi pratar ofta om att män är på ett visst sätt och kvinnor på ett annat sätt, och det gör att vi inte riktigt kan kommunicera med varandra och att vi har det här singelskapet som kan vara ganska svårt att befinna sig i, just för att det finns forskning som visar att singelkvinnor umgås mest med singelkvinnor och singelmän mest med singelmän. Och det gör ju någonting med att vi befinner oss lite på olika platser i samhället. Jag tänker på både med utbildning och liksom ideologisk riktning och sådana saker. Män och kvinnor har lite svårare att mötas idag. Det finns forskning som indikerar på det. Mm.
Vägarna möts inte.
Nej, exakt.
Så naturligt alltid.
Ja, och hur påverkar det då kärleksmarknaden?
Mm. Du har ju sökt förklaringar då på varför många idag tycker det är så svårt att hitta en partner i vetenskapen. Det är i biologin, sociologin, politik, religion bland annat. Vart tyckte du att du fick bäst svar?
Nej, men jag tror verkligen att man behöver förstå att det finns liksom inte ett enkelt svar. Kärlek är lite som demokrati eller religion. Det är liksom ett stort ämne. Men jag tyckte att det var så otroligt skönt att prata med människor, både när det kom till liksom det politiska och det sociologiska, men också utifrån ett feministiskt perspektiv där man har haft en tradition att prata om kärlek och relationer på ett lite mer politiskt sätt långt tillbaka i tiden. Det var ganska uppfriskande att göra det, men det var också väldigt kul att prata om religionen och hur liksom sekulariseringen och sådana saker påverkar dejtingmarknaden, för det kanske är någonting som jag inte har gjort så mycket, och där, till skillnad då från de här konkreta svaren, så tillåter religionen också oss att ta hänsyn till att det finns något existentiellt med de här dejtingapparna som inte bara handlar om hur man ska ta sig fram och hur man ska skriva sin bästa caption, utan vad det gör med oss att befinna oss i det där, i den där osäkerheten. Mm. Det tycker jag att religionen var fin med.
Men varför tror du då att det är ändå så många, trots att det finns alla de här apparna och möjligheterna, så även om vägarna, om man lever lite grann i olika världar, varför är det så många som har så svårt och hitta någon som ändå går ut och säger med ambitionen att jag vill träffa någon?
Mm, men det finns ju jättemycket forskning kring att när vi har de här valmöjligheterna såklart, så får vi ju liksom en kognitiv överbelastning. Vi har inte möjligheten att sortera hjärnan efter när vi har mer än liksom, ifall det är 5 eller 7 valmöjligheter. Och det finns ju betydligt fler än 5 eller 7 att välja med på de här dejtingapparna. Så det tror jag absolut är en sån sak.
Mm. En sak som kommer upp hela tiden i den här diskussionen, det brukar vara så här att välutbildade kvinnor 30 plus, de får ofta höra att de är väldigt kräsna.
Mm.
Vad tänker du om det?
Nej, men det finns ju data som ändå säger att de två grupperna som ändå är förlorarna på datingmarknaden, det är kvinnor som är runt 40 och män som är runt 20. Och det är just för att jämnåriga män, när det kommer till 40-åriga kvinnor, vill oftast ha någon som är yngre, medan jämnåriga kvinnor vill oftast ha äldre killar när de är just i 20-årsåldern. Så det kan man ju se just på den här big datan som finns nu. Men jag tror också att det handlar om att kvinnor, och just som du sa, 30-åriga kvinnor, finns forskning som visar att de är mest missnöjda med sitt singelskap. Och det kan ju handla om att det finns en biologisk klocka som är med i spelet. Men också att...
Man har inte hur många år som helst på sig att hitta en partner om man vill ha barn.
Nej, exakt. Mm. Exakt. Men jag tror också att det finns ju... vi pratar ofta om att liksom relationer kan vara ojämställda, men jag tänker att även dejtingen kan påverka också hur vi har det, män och kvinnor. En isländsk forskare som heter Anna Jonasdotter pratade om kärlekskraft en gång i tiden, där hon menade att kvinnor blev exploaterade på sin kärlekskraft på samma sätt som arbetare blev exploaterade på sin arbetskraft. Och det är klart att om man känner den känslan så kan det ju också påverka att man upplever det ännu värre och ännu jobbigare som kvinna, men också då, vi har de här incelmännen som pratar om att de också känner sig exploaterade och utnyttjade och sådana saker.
Mm.
Så det finns liksom en misstänksamhet från båda hållen när det kommer till män och kvinnor som gör att det kanske blir lite svårare att mötas. Eller så blir det ännu enklare att mötas för att vi har dejtingapparna. Det är lite hur man vill se på det.
Ja, precis. Att annonsera sig ledig på kärleksmarknaden är ju då betydligt vanligare numera än vad det har varit i, om vi ser till historien, men det är ju inget nytt. Och sättet vi formulerar kontaktannonserna säger ganska mycket om vilka egenskaper som just nu värderas högst i en partner. Och det har ju inte sett likadant ut jämt. Historikern Josefin Englund, hon har doktorerat på kontaktannonser mellan 1890 och 1980.
Just kontaktannonser och längtan efter kärlek, det är ju något otroligt allmänmänskligt. Och just livspartnerskap som jag har tittat på, det är väl ett av de största sakerna med hela vårt mänskliga samhälle, tänker jag. Det är ju med i allt. Så vad ska man studera om inte kontaktannonser?
Mm, precis. Och du har undersökt då kontaktannonser publicerade i tidningar från slutet på 1800-talet till 1980.
Mm.
Finns det en storhetstid för kontaktannonserna?
Det börjar bli mer och mer naturligt på 1930-talet, och på 50-talet är det en riktig boom. Men sen blir det bara mer och mer vanligt. Men det är absolut inga svårigheter att hitta annonser ända från... Jag har ju tittat på Dagens Nyheter, och Dagens Nyheter grundades ju 1865, tror jag. Det blev lite osäker, men ända från start finns de första kontaktannonserna. Så att det är ingenting som är svårt att hitta så.
Finns det en skillnad i hur man har sett på kontaktannonserna ute i samhället som ett sätt att hitta en partner på?
Alltså det är ju så här att det är ju någonting som väldigt många använder sig av. Och idag är det ju det stora sättet nästan. Jag tror att det till och med har gått om att mötas på arbetsplatsen faktiskt. Att mötas via dejtingappar. Men det har ju alltid funnits ett litet liksom... inte helt stolthet skimmer över det hela. Och det har ju att göra med väldigt olika saker under olika perioder. Om vi börjar på 1890, när jag börjar min undersökningsperiod, så är ju kontaktannonser kanske något speciellt för känsligt för kvinnor. För kvinnor ska inte vara i den kommersiella världen, kvinnor i offentligheten och kvinnor är omyndiga. Så där finns ju ett problem. Sen finns det andra saker som förändras, och det handlar om kanske när våra romantiska ideal tar plats. Men inte ska man behöva liksom gå ut med sin romantik. Man ska inte liksom behöva köpa sig kärlek, utan den ska ju komma sig själv. Så därför blir det lite fult att betala för kärlek. Det finns ju också en väldigt lång tradition, alltså som vi har nog börjat släppa på den, men det har ju varit väldigt fult att vara singel väldigt många hundra år tillbaka. Att vara singel betyder liksom att man inte hade nästan, har man inte gift sig så hade man liksom inte uppnått full vuxenhet. Så där har det också funnits någonting, en sorts aura av misslyckandehet mellan att vara singel, eftersom det inte har varit normen förrän mycket senare.
Vi har lite annonser här. Vi ska börja med den äldsta annonsen du har, som har en 35-års ungkar med 30 000 kronors kapital, söker sig en bildad flicka eller barnlös änka, ej över 30, med omkring 20 till 25 000 i hemgift för att de tycke och kärlek skulle uppstå, ingå äktenskap. Här hymlas det inte om ekonomin.
Nej, det här är ju, den här annonsen är verkligen en just 1890-tals annons. Den är skriven i ett samhälle där det ekonomiska har en oerhört stor betydelse. Det materiella, vad man tjänar och vad man jobbar med är väldigt viktigt. Och du ser ju också, jätteintressant, att här i annonsen så är ju kvinnan faktiskt fortfarande omyndig. Och det är en förhandling mellan en viss hemgift som förväntas ingå för att han ska ta över ekonomiska ansvaret för kvinnan. Så det här är ju verkligen, apropå det här med betalning för kärlek, en transaktion, alltså äktenskap och att förenas i en relation för livet har ju inte alltid bara varit den här romantiska kärleken, och här syns det ganska tydligt, tycker jag.
Att hon också ska ha en hemgift säger också om att han letar inte i vilken klass som helst.
Nej, och det är ju det här som är det viktiga, att oavsett om du är fattig eller rik under den här tiden så måste du tala om vad du tillhör. Det finns de som skriver, jag är fattig, för att man ska liksom tala om så man hamnar i rätt skikt.
Om vi tar oss fram lite grann, 1920 har du en annons där en man söker en kvinna där barn inte är något hinder så länge det inte finns någon far med i bakgrunden.
Mm.
Det är lite dåtidens bonusfamilj.
Ja, jag kan nog tänka mig att det var ju nog inte ett bonus då, utan det är bara, det går bra liksom, in worst case. Och det är ju så att barn är ju stort sett osynliga i annonserna faktiskt ända fram till 1960-talet. Och det har ju såklart att göra med äktenskapets liksom beständighet, att man börjar skiljas. Det börjar finnas ekonomiska möjligheter för kvinnor att skilja sig, och då skiljer de sig. Så att då börjar ju skilsmässorna, och då börjar ombildningar av familjer. Så att under den här tiden så betyder det att ombildningar och nybildningar av familjer är något väldigt sällsynt. Och är man änka går det väl bra liksom.
Precis.
Men det är mer ett villkor, liksom ett bagage. Det är liksom inte något bonus som man kommer längre fram med i tiden.
Nej.
Liksom.
Fram till den här tiden då är det ganska formell ton i de här. Men sen har du en här på signaturen Vinter 1930.
Mm.
Söker en kvinna som föredrar en skön brasa vid hemmets härd framför jazzpalatsen. Mm. Här misstänker man att det är statsmänniskor som är ute.
Ja, det som är intressant med den här annonsen, det är ju att vi brukar prata om glada 20-talet och kvinnoideal som förändras med bobbade frisyrer och läppstift och sådär. Det här är inte så många annonser som tar upp det, men det är några stycken. Att man känner att här behöver man reagera mot ett nytt kvinnoideal. Det finns att man liksom inte, man vill inte att de ska ha nikotinpinne, kallar de rökning. Och det är dansen och det är liksom målade läppar och sådär, som är då att man känner att man behöver ta ställning till. Så det syns ett litet förändrat kvinnoideal.
Om du skulle skriva en kontaktannons, hur skulle den låta?
Nu har jag ju så svårt att föreställa mig det, som jag har passerat bäst före datum där liksom. Ja, nej, men ta tillfället i akt. Nu är jag här.
Jag skriver inte och skulle inte skriva någon. Så glöm det.
Skulle du någonsin svara på en?
Nej.
Den skulle vara så här, att den blir catchy så att man så här, ser den först. Den skulle vara mycket färg. Kom hit och göra det här typ. Alltså jag kanske hade gjort något för att dreja, för det tycker jag är kul. Och så här, kom och testa att dreja, men lite mer catchy.
Men om du skulle svara på en då?
När det är något, alltså jag vet inte. Om en dreja hade jag svarat på. Och jag hade svarat på om det är något som inte är läskigt. Att det måste vara så här att man ser att det är något tryggt. Alltså jag hade inte velat bli kidnappad kanske. Att det är så här, det här är ändå något jag kan lita på.
Nej, men det hade väl kanske varit något i stil med charmig, rolig, generös man. Det här låter ju hur töntigt som helst.
Jag tycker det låter jättebra, ska du veta.
Ja, men jag är glad och jag är rolig och jag är ganska generös. Och jag är en god lyssnare, så jag skulle nog framhäva. Man vill ju framhäva det positiva. Eller det man tycker är positivt.
Sen kan man följa då den framväxande moderniteten i annonserna. På 50-talet började det till exempel pratas om att man har bil.
Mm.
Och på 70-talet så har du med en härlig annons från signaturen I need som trygghet. Och den här är då från en kvinna som söker en varmhjärtad, naturbegåvad teddybjörn. Mm. Här är det en helt annan ton i annonsen.
Ja, under 1970- och 1980-talet så kommer mer de här omvårdnade egenskaperna bli mer betydelsefulla och känslor. Och sen är det ju så att bara en månad före den här annonsen låg teddybjörnen Fredriksson på topplistorna. på svensktoppen.
Såklart. Mm. Så annars hade man inte ens tänkt på det som en symbol för den här mjuka, kanske, varma mannen.
Nej, precis. Men det, ja, det är den mjuka men ändå starka mannen. Men det är typiskt just att de här känslorna börjar synas och komma fram. Att man börjar mer uttrycka vad man söker för person än vad man söker för livsvillkor, liksom, som är de första annonserna med hemgift
och lite
så.
Vad man önskar sig av livet, lite livsåskådning på.
Ja, det är precis. Nej, men det är lite det jag tänker mig, att man liksom, partnern har en annan roll, den ska vara del av livet. Här vid den här tiden så pratar man med, liksom, med om val, vad vill man göra, och man kan se att istället för att prata liksom om det stabila så pratar man om det föränderliga och valmöjligheterna. Och det blir, när det finns mycket valmöjligheter så blir det viktigt att positionera sig. Och när kärlek och romantik kan koppla till personen och inte till arbetsfördelning, så blir det andra saker man behöver uttrycka.
Man beskriver anspråk på den person som man letar efter, men hur beskriver man sig själv i de här annonserna?
Ja, jag tycker det är väldigt intressant att titta på hur man beskriver sig själv och den man söker. Och jag tänker ju att om man tittar till exempel på hur en kvinna beskriver sig själv och hur en man beskriver kvinnan man vill ha, så är det ju väldigt, det är faktiskt väldigt sällan som män och kvinnor är överens om hur den ideala kvinnan ska vara eller hur den ideala mannen ska vara. Och det här förhållandet växlar över tid. Till exempel 1940 under krigsåren, då är, vad ska man säga, som lättast att hitta en partner som är som den man vill ha. Då har män och kvinnor som mest lika uppfattning om hur en ideal kvinna och en ideal man ska vara. Medan under 1960-talet, då skär det sig ordentligt hur en ideal kvinna och en ideal man ska vara.
Och om du tittar på den här perioden som du har tittat på, 90 år, vad säger du om vårt syn på kärlek eller vad vi tittar efter eller på syn på, kanske snarare på relationer?
Ja, om man skulle säga, titta liksom på livspartnerskap, och sen såklart så är det ju en del i Sveriges moderniseringsprocess, och där ingår ju byggandet av välfärdsstaten, och att vi i Sverige, när arbetskraftsbehovet är stort, istället för att ta in gästarbetare så väljer vi att låta kvinnor gå ut, även om det är deltidsarbetare, kvinnor ska göra allt. Så det är klart att det finns med, men det man kan säga generellt är väl att om man tittar på både mans- och kvinnoidealet, hur de tillsammans ska bilda en livspartnerrelation, så kan man ju säga på något sätt att de går från det här materiella till liksom mer de mentala sakerna. Alltså det handlar om det här som vi var inne på med kramig och känslor och hur man är som människa. Inte vad man är som människa, utan hur man är som människa, hur man vill leva, vilka livsval man vill göra. Ja, man kan säga att livspartnerrelationen är målet i sig. Det är liksom det som man, det är en mål i sig. Det är inte ett medel, utan det är, jag har allt utom dig liksom.
Det är en ganska romantisk syn på.
Ja, nej, men det är känslorna som blir viktigare. Det är det. Att man liksom, jag tänker om vi tittar på dagens dating-appa, så står det liksom att ja, men, och man ska åka paragliding ihop och åka skidor och laga mat och så. Det handlar ju om fritidsintressena, och det är väl också att jag menar, innan vi hade reglerad arbetstid och så hade vi ju ingen fritid. Så det är klart att i de första annonserna finns det inte fritidssysselsättningar. Mer än att kvinnor kanske i en viss klass skulle kunna spela lite piano och vara lite underhållande värdinna, liksom.
Mina Högren, kontaktannonserna kan ses som en spegling av sin tid och vad vi letar efter i en partner. Vad skulle du säga ligger högst på listan idag?
Det känns som att folk pratar fortfarande så himla mycket om sin längd och att de vill ha en viss längd i sin partner. Men jag vet inte, det känns som att folk också kanske har blivit mindre benägna att faktiskt säga vad de vill ha. Att man snarare fokuserar på vem man själv är och sin självframställning. Och det finns ju också någonting att det har blivit desperat att bara säga jag vill träffa någon. Och jag tänkte på det vi pratade om tidigare, om att singelskapet har varit någonting dåligt. Och att jag kan tycka mig se liksom en motreaktion mot det, där man som singel ofta vill lyfta upp det och man vill liksom packa in det i lite den här Sex and the City-viben, där det finns en stark kvinnlighet i singelskapet och kvinnliga vänskap och sådana saker. Men det gör ju också att att det nästan finns någonting fult i att säga att jag vill faktiskt träffa någon och jag tycker att det här är jobbigt och jag längtar efter någon. Och det tror inte jag folk är så vana vid här längre.
Nej. Vi pratade också där med Josefin om hur väl mäns och kvinnors ideal stämmer överens med varandras. Har du några tankar om det?
Nej, men man funderar ju på hur det ser ut idag då. För jag vet att i hennes forskning så säger hon att anledningen till varför de står längre ifrån varandra på 60-talet är ju för att det är stora förändringar i samhället. Och jag tänker, hur långt avstånd befinner sig män och kvinnor idag då, när vi har otroligt stora saker som pågår, allt ifrån krig och ja, politiken som den är. Och det skulle vara väldigt spännande att se, tycker jag. Och utifrån också det här med att kvinnor tagit in sig på arbetsmarknaden. Att man vill ju ofta prata om dejtingapparna som det som förändrat den digitala liksom, kärleksmarknaden. Men det har ju påverkat jättemycket också.
Mm. Vi har ju vänt blicken då tillbaka i den svenska kontaktannonskulturen redan, så därför ska vi ju vända helt om nu och titta framåt och se på ett exempel på hur dejtingscenen utvecklas i det stora landet i väster som vi ofta inspireras av. Vad kan kännas nytt och spännande när man har blivit lite dejtingtrött?
You know, these are all new experiences for me, to be honest. Like, I grew up like sitting in my room coding, playing Minecraft. I was not the prospect of anyone else at any moment.
Lars Torrey sitter i en vit t-shirt med en vit vägg bakom sig i vårt videosamtal mellan Stockholm och New York. Han är programmerare, en ambitiös programmerare. Även när han var liten satt han hemma och kodade och spelade Minecraft. Det han inte gjorde då var att dejta.
And now all of a sudden that same like geek is able to create himself as The Bachelor and be going on dates with all these random people.
Tidigare i år skapade han en app som heter Flirt with Lars. En dating-app där den enda personen man kan dejta är Lars själv.
I was on Hinge, I was on Tinder and I could not get matches, right? I was down to like counting the numbers where I do like 100 likes and I get like one match out of that. I was like, you know, this is insane, right? But you know, all my friends tell me it's a numbers game, right? Well, these numbers don't work for me.
Allt började med att han var ute på de stora dejtingapparna och inte kunde få några matchningar. Han berättade att han gav kanske 100 personer likes och fick en matchning. Hans kompisar sa att det är ett spel som går ut på att swipa så mycket som möjligt och gå på så många dejter som möjligt för att till sist träffa en partner.
The interesting problem with dating apps is dating itself is about single appeal. One single person that you're trying to pursue to have as a partner. But dating apps are about mass appeal, right? It's about showing you as many people as possible.
Han tycker att det finns en intressant paradox med datingappar. Att dating handlar om att hitta en enda person. Och Loss kritik mot andra datingappar är att de låter en välja bland alldeles för många människor.
I wanted to see what if dating apps were about single appeal.
And tell me about the app. Could you please just describe the app? What does it look like?
There's a photo of me and there's two buttons, flirt and pass. If you click flirt, there's some auto-generated responses that you can choose to flirt with me or write a custom one. And if you click pass, it's just a photo of me crying.
Flirt with Loss är en väldigt enkel app. Det är ett foto på Loss och sen två knappar. Flirt eller pass. Om man trycker på flirt kommer det upp rutor med autogenererade första repliker man kan skriva till Loss. Eller egentligen till den AI som gör den första gallringen. Och om man trycker pass är det bara ett foto av Loss där han gråter.
There is this funny thing that we built. There is a ranking in the top right corner to show you where your compatibility lied with AI Loss. And if you got that compatibility high enough, you would actually secure a date with me.
I appen finns också en rankning där man kan se hur kompatibel man är med Loss jämfört med de andra som flirtar med honom. Om man får upp rankningen högt nog så är man garanterad en date.
Did you meet anyone from the app?
I did meet a few folks from the app. And I have been going on dates. So I'm, you know, I don't want to jinx it, but I have a pretty good feeling that this is going to be a success story.
En alldeles egen flirt-app, mina högren, något du blev sugen på.
Jag förstår bara inte hur han lyckas, men det ska alla människor ha sin egna dating-app då i framtiden. Det låter ju dystopiskt nästan.
App Store måste gilla det.
Ja, verkligen.
Och det finns andra. man kan ladda ner med. Ja. Du, tekniska dejtinglösningar har ju fått ett kapitel i din bok.
Mm.
Du nämnde precis att vi kanske lägger för stor vikt vid att det är det som har förändrat dejtinglivet.
Mm. Ja, men exakt. Jag tänker att det finns andra förändringar som påverkar hur vi söker kärlek. Och i min bok försöker jag utforska olika möjliga svar till det. Men det är klart att dejtingapparna har ju påverkat oss och regleringen av dejtingapparna och att dejtingappen har ju nästan blivit sättet som vi kan finna kärlek på överhuvudtaget. Och 2013 fanns det 8000 olika dejtingappar för olika särintressen och så. Och menar, det är ju ett tag sedan dess, så man kan ju bara gissa hur stort antal det finns idag helt enkelt.
Ja, och så tänker man, när vi hörde Johnny precis här i början av programmet, när han satt och tittade, så var det någonting, det där låter bra, det där låter jätte... Nej, här var någonting jag hakade på. Då är det väldigt lätt att bara gå vidare när det finns några andra.
Mm.
Hade man varit på en fest, okej, den där killen har de här grejerna, men ja, det är det bästa alternativet just nu.
Mm. Nej, men det finns ju ett mycket större utrymme för att uttrycka ogillande och kunna avfärda människor. Och det gör ju också att vi behöver inte bete oss så bra alltid. Vi kan bete oss som skit ibland. Mm. Och det kan ju vara skönt just för att Marie Bergström, som är sociolog, pratar om det, att kvinnor får ett större liksom handlingsutrymme. Man kan blockera folk, man kan avfölja folk och allt möjligt. Men det gör ju också att, och det kanske kan skydda speciellt kvinnor, för att inte liksom obehagliga män ska komma för nära. Men det gör ju också att det här kalla förhållningssättet blir ett framgångsrikt sätt att ta sig fram. Mm. Och jag tänker att framförallt kvinnor har börjat inse det, att den här liksom lite manliga modellen av kärlek som dejtingappen ofta bygger utifrån, för det är just tech-killar som ofta sitter långt ifrån. Mm, det är de som har det här.
Du, om du sitter och kollar i en dejtingapp, skulle bilder på en person i ett mysigt hem få dig lite extra intresserad?
Mysigt hem? Jag vet inte. Nej, jag tror kanske inte riktigt det.
Det är inte riktigt din grej.
Nej.
För vi ska nämligen fortsätta på hemmaspåret, för det finns en annan väldigt populär annonstyp som på vissa sätt faktiskt påminner om kontaktannonsen. Och det är bostadsannonsen. Vår reporter Simon Sanetski har undersökt likheterna.
Jag står i mitt kök. Pyntar, piffar och skapar små stileben av prydnadssaker. Jag lägger fram en kokbok om Sichuan-regionens matlagningskonst. En fin tändsticksask, en blå designtallrik, pryds med färska tomater i olika färger. Nyinköpta blommor, en skål med persikor, men inte citroner. Det är för klyschigt. Så här brukar det inte se ut hemma. Alla fula men praktiska saker som sladdar, dator och disktrasor gömmer jag under sängen. Lägenheten ska alltså säljas och jag kallsvettas av stress inför mötet med fotografen. Det är lite som att jag ska sälja mig själv. Eller snarare en tillrättalagd och perfekt ljusat version av mig utan allt plotter. Det hela påminner om att skapa en profil på en dating-app. Precis som på en dating-app försöker jag locka en okänd person med hjälp av lagom personliga bilder. Precis som på en dating-app behöver jag konkurrera med andra för att synas i ett oändligt flöde av bilder.
Jag tror att jag gillar det snabba flödet i branschen, att jag levererar jobben ganska snabbt och sen så att jag är på nya platser varje dag.
Bostadsfotografen Anke Gustafsson plåtade inte min lägenhet, men hon har tagit otaliga bilder till andra bostadsannonser.
Man vet liksom inte vad som väntar bakom dörren man knackar på. Man vet storleken och man vet namnet på kunden, men inte så mycket mer. Jag tycker att det stillar min nyfikenhet.
Anki har närmare 15 års erfarenhet från branschen. Hon utbildar också andra fotografer och vet vilka typer av bilder som säljer en lägenhet. Hon har tänkt en del på likheterna mellan bilderna i en bostadsannons och en kontaktannons.
Likheterna är ju att man bildmässigt kan ju jag prata utifrån att man visar upp helheten och sen visar man upp lite livsstilen och sen så visar man upp kanske också en liten tajtare bild som då skulle kunna ersätta en profil på en kontaktannons där man visar upp sin hela figur och något man gör in action och något ett porträtt, kanske lite flörtigt så.
Enligt Anki handlar en bostadsannons, precis som en kontaktannons, om vilka signaler vi skickar ut. Med hjälp av bostadsannonsen säljer vi en slags dröm om ett liv och en livsstil. Precis som vi med hjälp av bilderna på en dating-app skickar signaler om vem vi är och vem vi vill locka till oss.
Vi signalerar ju så mycket med beroende på vad vi har på oss. Om jag skulle ha en guldkedja, fet guldkedja här och du skulle ha en Hawaii-krans runt halsen så skulle det ju signalera någonting. Så de där små subtila sakerna gör ju att vi känner och tänker olika saker liksom. Så det vill ju till att en bostad signalerar rätt sak för målgruppen, precis som en profil på en kontaktannons signalerar rätt sak, så att inte någon blir besviken eller liksom, så att man riktar sig åt rätt typ av personlighet som man vill komma åt. Så där kan jag ju tycka att det finns likheter liksom.
Personligen upplevde jag det som lite märkligt att min privata lilla vrå av verkligheten skulle läggas ut till allmän beskådan på bostadsmarknaden.
Ja, precis. Och det får jag faktiskt höra väldigt ofta, att folk är ganska nervösa inför det där. För att det är liksom min intimaste vrå och det är väldigt viktigt att det är putsat. Ingen får ju se att jag har liksom misskött mig här på något sätt.
Under en period knarkade jag bostadsannonser. Och jag är inte ensam. Totalt spenderade svenskarna över 52,6 miljoner timmar på Hemnet förra året. Jag noterade att oerhört många av hemmen som lades ut till försäljning hade ungefär samma inredningsdetaljer. En hel del Hilma af Klint-affischer. En hel del lagom snygga läderjackor hängande i hallen. Ofta en frukostbricka på en nybäddad säng. Två kaffekoppar framlagda. Rum målade i färger som heter biscotti, havre och limon. Vissa bostadsannonser var lika stylade som valfritt inredningsreportage. Och en annan riktig mäklarklyscha verkade leva kvar. Citronerna.
Ja, alltså jag vet ju att de finns och jag vet att de är svåra att bli av med, för att jag får ju också höra det liksom, att jag vill inte ha några närbilder på några jäkla citroner liksom, säger folk ibland. Och det är ju liksom inte citronerna i sig, det är ju bara citronerna signalerar om att det är en fräsch lägenhet, om det nu är fräscha citroner. Men
funkar det då? Tror folk att det är en fräsch lägenhet om man lägger fram citroner?
Ja, ofta så det räcker ju inte bara med citroner, utan man kanske måste ha lite fräscha växter också. Alltså så. Men så att man liksom, precis som vilket varumärke som helst som marknadsför en produkt, så gör man ju liksom det utefter bästa förmåga.
Jag var en gång på en visning av en bostad där någon hade lagt fram en skål med ägg istället för citroner. Det var uppfriskande, unikt. Jag tänker att det finns liknande citronklyschor på datingapparna. Män som håller upp stora fiskar i bar överkropp till exempel. Kanske är det rent av omöjligt att inte bli lite klyschig i alla typer av annonser, oavsett vad det handlar om. Anki känner igen tendensen i bostadsannonserna.
Ja, jag har ju sett mycket av det, och jag har sett mycket av fotografiskas planscher så att jag nästan tröttnar. Och jag har sett mycket Kate Moss när hon håller sitt finger över läppen och leker att hon har en mustasch eller någonting. Det tröttnar man ju på ganska fort och jag ser det hela tiden, så det attraherar ju inte mig, men det kan ju liksom attrahera någon annan. Men jag som har sett det så mycket, jag är ju väldigt känslig för det. Och det blir ju alla som letar bostadsannons liksom.
Men alla hem är förstås inte beiga, luftiga och likadana.
Ja, men sen så är det också en trend i att folk blir modigare och modigare med att måla väggarna hemma och är liksom modiga och målar till och med elementen, vilket jag tycker är trevligt, för jag är ganska trött på den vita trenden som har varit liksom. Och ska du signalera något och sticka ut, så är det ju kanske färg som behövs liksom.
Så det här avskalade vita och luftiga, är vi lite grann på väg bort från det, tycker du?
Ja, till viss del, men det är inte helt fullt att alla är modiga liksom, utan man vill ju gärna. Och det är så konstigt när man annonserar att egentligen så borde man ju vilja sticka ut istället för att det blir ytterligare en beige lägenhet när man scrollar.
Anki visar ett exempel på en lägenhet hon fotat ur hennes bok Sälj med stil.
Och här har vi en tokig bostad där i ett vardagsrum där någon har sprayat ett X på väggen. Lite ja. För att gå emot normen, tror jag. Det här är nog en anarkist som bor.
det är både någon slags fin båtmålning och ett jättestort kryss bredvid i någon slags graffiti mitt på väggen. Det är lite anarkistiskt faktiskt.
Ja, men det tycker jag. Det är. Den här vill ha uppmärksamhet.
Ja. Tror du den fick det då för den här? Funkade det?
Nej, det här är en bild tagen in mot lägenheten och det brukar sällan bli första bilden. Första bilden brukar vara utåt fönstren. Så den här kom nog inte så högt upp på Hemnet, tror jag inte. Men det kan man väl också säga gemensamt med bostadsannonser och kontaktannonser. Kanske blir det en bra take på det här att vi vill ju ha uppmärksamhet.
Att hitta kärleken är förstås inte samma sak som att hitta eller sälja en bostad. Men i en tid som kan verka besatt av inredning och renovering kan det ibland låta så. Influencern och poddaren Elsa Billgren liknar sitt möte med sin nya lägenhet med en förälskelse i en podd.
En självklarhet. Mm. Så som när man träffar någon som man blir kär i. Det bara är som att man alltid har känt varandra. Fastän det var visst igår man hittade varandra på krogen. Mm. Exakt sån känsla.
Om bostadsfotografen Anki var en bostad som letade efter kärlek med hjälp av en kontaktannons, då skulle den låta så här.
Om jag skulle vara en bostadsannons, skärmig 70-talsvåning med stor hall och ett vardagsrum som står med utsträckta armar för att ge en stor varm bamsekram.
Ja, hur skulle man sälja in sig som bostadsannons, Mia Högren? Hur skulle du göra?
Ja, jag skulle väl säga att ibland städad, ibland inte så städad, men verkar man ha kul.
Ja, precis. Det finns ju vissa likheter mellan det här. En av dem är att man pratar enormt mycket om det här. För dating är någonting som många har pratat sina 10 000 timmar om.
Mm, exakt. Och man undrar lite ifall man blir så bra på att hitta de här lägenheterna när man spenderar så mycket timmar på Hemnet eller vad det är. Mm. Men det är klart att det finns ju någonting i att vi tänker att om vi pratar om de här sakerna och framförallt just det kanske då kvinnliga vänskaper, så finns det ju en idé om att vi kan hjälpa varandra ur det här. Jag vet inte ifall det alltid är så fallet är.
Nej, ett begrepp som ofta dyker upp är att förtjäna. Mm. Man ska förtjäna en riktigt bra person. Mm. Och genom att man på något vis ger avkall på någon detalj från sin långa önskelista, så skulle det vara att liksom inte riktigt ta hand om sig själv eller värdera sig själv. Mm. Vad men tänker du om det resonemanget?
Nej, men jag tycker att det är lite som vi var inne på innan, att man tycker att singelskapet är en ganska tuff grej, och för att uppvärdera det så tycker man att man ska ha det absolut bästa för att det ska vara värt det. Och det är väl samma sak där med husen, att man tänker att jag ska ha den bästa lägenheten för det förtjänar jag. Och det blir det finns ett begrepp som jag använder i boken som heter defensiv autonomi, som Lena Gunnarsson, som är genusvetare vid Örebro universitet, berättade om för mig. Och det handlar just om det här att man tänker sig att om jag är liksom lite mer defensiv och håller lite mer på mig själv, så kommer jag också få lite mer makt. Och det kanske ibland inte alltid är verklig makt.
Nej. Vilket samtal skulle till då för att överbrygga den här klyftan mellan könen, det här gapet?
Ja, men jag tänker att vi pratat mycket om liksom det här konsumistiska tänket och kvantiteten, och det skadar ibland våra relationer. Jag tror att man för att liksom gå emot det behöver använda sig av sårbarhet mycket mer och kunna tala om för människor hur man faktiskt känner och mår. Men också att vi behöver någonstans tänka lite annorlunda kring kärlek och dejting och så.
Mm. Och hur då?
Nej, men att vi vill väldigt gärna prata om det som att det finns ett enkelt svar, och bara vi liksom använder de här olika hacksen som finns för att nollställa dejtingapparna och få upp rätt person och sådana saker, så kommer det vara enklare att nå fram. Eller kanske att man ska vara mer autentisk eller mindre autentisk. Men dejtingapparna har ju egentligen samma preferenser som vi har i verkligheten, har vi oftast på dejtingapparna. Det finns någon som brukar säga att vitas preferens för vita är oftast det som är liksom den tydligaste preferensen som man kan se i de här big data då. Mm. Så det kanske inte är på dejtingapparna vi kan lösa allting, utan det kanske i andra delar av samhället.
Mm. Men med det du har läst, finns det ändå anledning att ha hoppet kvar om att kärleken kommer att fortsätta i vårt moderna samhälle?
Absolut, jag tänker att vi står här idag och pratar och att det finns den här diskussionen om kärlek och dejting, framförallt på kanske kultursidor. Det säger ju någonting om att vi bryr oss väldigt mycket om det här, och det tror jag är bra.
Mm. Tack så mycket, Nina Högren, kulturskribent, aktuell med boken Kärleksskapet. Tidigare har vi också hört historikern Josefin Englund. Och jag tänkte ge sista ordet till poeten Ylva Eggehorn.
Jag känner en person som en gång skickade iväg en annons efter att ha varit ensam efter en svår skilsmässa i 7 år. Och hon funderade länge på det här, men hon tog mod till sig. Hon fick ett enda svar. När hon öppnade kuvertet, för man svarade ju anonymt först, så såg hon att det var hennes före detta man. Det var en enda som hade svarat.
Otroligt ändå.
Ja, visst är det. Sänd en kontaktannons. Vad som helst kan hända.
Reportrar idag, det var Ninos Chamon, Simon Sanetski, Alice Löv och Caroline Mattiasen. Nästa vecka kastar vi oss ut i gapflabbens, de sneda leendena och det pinsamma fnittrens värld. Humor kan få oss att slappna av och göra oss mer öppna för det goda i livet. Men det finns väl också baksidor. Det blir ett kul avsnitt nästa gång. Klara Loden, Asse Dankakrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman är tillbaka då. Vi hörs igen på återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.